Vi finländare hör till Europas främsta investerare. En ny studie från Aalto-universitetet visar nu att nästan hälften av alla finländska hushåll investerar i aktier eller fonder. Och det här antalet, det har stigit rejält de senaste 15 åren. Men om nästan hälften av hushållen i Finland investerar så betyder det ju också att nästan hälften av hushållen inte gör det. Så, hur kommer man igång med sitt investerande? Vilka fällor ska man undvika och hur rik kan man bli på att investera en liten del av sin lön varje månad? Det här ska vi tala om den kommande kvarten tillsammans med författaren, bloggaren, investeraren och utdelningsexperten Marcus Hernhag som bland annat har skrivit böcker om hur man blir rik på aktier. Marcus Hernhag, hur kommer jag igång med mitt investerande om jag inte riktigt vet vad jag ska göra och vad det handlar om?
Alltså det mesta grundläggande informationen finns ju på nätet, men sätt in pengarna på lämplig depå och sen börja i liten skala. Det är ungefär som ja, man för över pengar från ditt konto till ett annat, men sen har du det inne på den bank där du kan handla aktier och sen börja bara. Det är väl allra bästa knepet är om du hade börjat redan igår. Näst bästa är ju idag då. Sämst är om man skjuter upp det till imorgon. För att tiden är verkligen vår vän när det gäller investeringar.
Jag är nu 43 år gammal. Är det för sent för mig att bli riktigt snuskrik på aktier?
Nej, men ska du bli riktigt snuskrik så behöver du nog bli väldigt gammal. Om du får en genomsnittlig årlig avkastning på 10%, vilket är det historiska snittet för Stockholmsbörsen och den amerikanska index, ja, men då dubblar man kapitalet var sjunde år. Och det tar ju ett tag att sätta in mycket pengar också. I början spelar ju insättningarna mest roll, men sen när man har kommit upp i lite större belopp så är det skönt när börsen ökar på kapitalet åt en, och pratar vi dubbling var sjunde år. Ja, ju äldre du blir, desto rikare kan du bli. Men rikast på kyrkogården är ju heller inte det allra bästa slutmålet. Man måste ju börja njuta lite mer än bara ha pengar som trygghet också.
I Finland finns i första hand två olika sorters konton du kan ha för att handla med aktier. Antingen ett aktiesparkonto eller ett värdeandelskonto. Båda med sina egna för- och nackdelar. Så den här konton kan du antingen ha på helt vanliga banker som Nordea, Aktia eller OP. Eller sen på sajter som mer exklusivt handlar om just investeringar. Som till exempel Nordnet, Mandatum eller eToro. Skillnaden på de här kontorna då? Ett aktiesparkonto ger fördelen att du bara behöver betala skatt på pengar du lyfter från kontot och först när du tar ut mer pengar än vad du har satt in dit. Det vill säga du kan sälja en aktie och köpa en ny för alla pengar utan att behöva betala skatt på vinsten däremellan. Ett aktiesparkonto är bra om du tänker långsiktigt och vill återinvestera aktieutdelningen, alltså de pengarna som många bolag betalar varje år åt sina aktieinnehavare. På ett aktiesparkonto kan du ändå bara handla med aktier, inte fonder, och du får bara ha ett sånt här konto. Ett värdeandelskonto då, det är bättre för den som vill handla med mer än bara aktier. Här kan du exempelvis handla också med fonder. Dessutom kan man köpa obligationer, värdepapper och annat finlir som Marcus ändå tycker man som nybörjare ska hålla sig borta från. Med ett värdeandelskonto ska du genast betala skatt om du säljer en aktie med vinst, men här har du möjligheten att använda förlusten på en aktie för att kvittera vinstskatten på en annan. Så nu har vi kontona på koll, men vad är nu egentligen då aktier och fonder?
Aktier innebär att du köper direkt i bolagen. Fonder, då går du en omväg via fondbolagets förvaltning, men det ger ju då viktig riskspridning och förvaltare som följer ett index eller tänker helt själv köper aktierna åt dig i aktiefonden mot din avgift. För nybörjare så är ju fondsparande helt okej. Det tycker jag man kan ha om man vill. För andra passar ju aktier bättre, för då kan du verkligen veta vad du äger. Köper du en vanlig globalfond så kan du bli ägare i 800 aktier
du inte har så stor koll på. Men köper du själv och väljer ut några stora kända bolag så vet du vad du äger. Och kan få en helt annan känsla för hur du ska agera i olika lägen på marknaden.
Så är du nöjd kund någonstans? Kolla om de finns på börsen. Kanske en teleoperatör, kanske en bra nätmäklare. Kanske du bor i hyresrätt och är nöjd med din hyresvärd. Kanske det är ett stort bolag som finns på börsen. Börja någonstans med det du känner till och är nöjd kund.
Ja, hur mycket tid måste jag lägga på att dels hitta rätt aktie för mig och att sen följa med och läsa in i mig på allt vad just det bolaget håller på med?
Det är väl lite grann i början när man ska ta sig an ett nytt bolag och letar. Vad passar mig? Vad är jag egentligen ute efter? Det tar ett tag att lära känna sig själv som investerare också. Hur reagerar du när börsen kraschar? En månad eller under ett halvår eller liknande. Hur mår man då och så vidare? Vad är det för aktier som klarar sådana kriser och inte? Men när du väl hittar några bra investmentbolag, några bra utdelare och tillväxtbolag på det och du kan vara långsiktig, du behöver inte göra särskilt mycket alls. Det blir inte så mycket tid. Du tittar på några utvalda parametrar i varje kvartalsrapport. Stiger försäljningen eller inte? Hur går det med lönsamheten? Har de sänkt utdelningen eller inte? Ja, annars behåller jag på sikt.
Du har jämfört val och aktie med att välja idrott eller välja vilka byxor man ska köpa. Öppna upp det lite.
När jag får en fråga, vad ska jag köpa för aktie? Ja, vem är du? Vad är du ute efter? Jag känner ju inte dig som investerare. Så det är ungefär som att fråga mig. Vad ska jag för byxor? Vad ska jag träna imorgon? Ja, vi är med och är ute efter. Och liksom ta en joggingtur, ha blå jeans eller ja, köpa aktier i Investor. Eller Latour eller Lundbergs eller Sampo, Nordea. Man börjar med några basplagg eller kända idrotter då liksom om man får en väldigt grundläggande öppen fråga. I verkligheten så kan det vara ganska individuellt hur man reagerar i olika lägen på marknaden så att man får lära känna sig själv och anpassa portföljen utifrån det egna livet och egna livsstilen.
Som nybörjare kan man alltså köpa aktier i bolag som man själv upplever att ger en någonting och som man värdesätter. Och chansen är ju då att andra också ser värde i det bolaget. Så det kan vara en bra början. Vilka fällor finns det då som man ska undvika när man tar sina första trävande steg in på aktiemarknaden?
Och vanliga fällor folk gör är att man ändrar sig utifrån hur kursen går eller nyheter går. Du måste ha en plan innan du köper. Så att det inte bara är en massa kortsiktigt brus som stressar upp dig och du kastar dig en innan ut ur en aktie och köper och säljer utifrån kortsiktighet som man inte riktigt behärskar, utan börja med att vara långsiktig. Köp bara de stora lönsamma bolagen. Ta rygg på stabila utdelare. Zooma alltid ut och titta på utdelningen eller försäljningen eller vinsten per aktie på 10 års sikt. Det säger rätt mycket om hur svängigt bolaget eller hur stabilt det är. Stora stabila dagligvarubolag tappar väldigt sällan försäljning medan gruvbolag är betydligt svängigare.
Okej. En fälla som jag själv nästan höll på att gå i var när jag scrollade TikTok. Det här är nog en tid sedan, men där var det en hel del. Jag kom in på några investeringsalgoritmer och så vidare. Så var det en hel del olika då, influerare eller vad man ska kalla dem som hypa ett visst bolag. Och tittade jag sen på deras aktiekurs så såg det jättebra ut. Men när jag zoomade ännu längre ut och kollade på hela det här bolagets existens så visade det sig att det här var ett bolag som egentligen, vad jag nu gissar, helt har slutat med sin verksamhet och deras aktie var ner på typ noll före någon influerare sen valde att nu ska vi börja hypa just den här aktien och lura folk att investera i den för att sen själva plocka ut de pengarna.
Sånt finns. Det vanligaste är att det inte är så dåliga bolag och så dramatiskt, men
Många finfluencers är välmenande, men man ska vara väldigt försiktig om man först köper, sen rekommenderar många andra att köpa samma, särskilt mot betalning. Det är till och med en gråzon om inte sånt kräver tillstånd från ett lands finansinspektion. Så som investerare ska man ta det väldigt försiktigt med det. Det där, man kan se det som inspiration, men köp bara stora kända bolag som verkligen tjänar mer och mer pengar varje år.
Alla influerare säger, eller i alla fall borde säga, det här är inte finansiell rådgivning, gör din egen research och fatta dina egna beslut. Och vi säger förstås detsamma här, det här handlar mest om upplysning om marknaden som sådan och inte tips på vissa specifika aktier som lönar sig eller inte lönar sig att köpa. Jag frågar Markus hur snabbt jag kan få mina några hundra euro i månaden att växa.
Säg 500 euro eller 5000 kronor i månaden. Sen får du genomsnittliga 10% om året. På 10 år så ska du börja komma upp till 1 miljon då.
Kronor?
Alternativt, ja, kronor eller 100 000 euro då, lite avrundat. Så att för pratar vi i kronor så blir 5000 kronor i månaden, det är 60 000 om året gånger 10 år, det är 600 000 och så avkastningen på det, det blir ju 1 miljon det. Men är man rik med 1 miljon eller 100 000 euro, ja, det är några årslöner eller så, mer eller mindre beroende på lön, men det är inget som totalt förändrar ens liv, men avkastningen från det gör ju ändå att så, du kan göra saker varje år i resten av ditt liv som kan vara rätt trevligt om man tar hela avkastningen på 1 miljon kronor. Ja, det är 100 000. Ja, men det är ju redan, då är det ju, ja, en månad eller två eller tre extra i semester varje år i resten av ditt liv, beroende på budget, så där man kan ta från den avkastningen då i genomsnitt. Och det är ju ganska trevligt som man får 10 000 euro om året och så. Om man har nytt och chans lite extra, då är man ju också rik på ett sätt.
Mm. Hur snabbt kan jag bli fattig då på aktier?
Ju högre risk du tar, desto större hävstång blir det åt alla håll. Om du verkligen belånar dig och sätter allt på ett kort. Börsen närmar sig ju kasinot i dåliga odds som man verkligen bränner på. Så det kan gå på någon dag kanske om man verkligen försöker mångfaldiga kapitalet jättesnabbt, så det ska man definitivt undvika. Men håller man sig till de vanliga tumreglerna och är långsiktig och håller låga risker, det är det säkra sättet att bli rik. Att vara långsiktig, ta det försiktigt och gneta på, då har du verkligen sannolikheterna på din sida. Så det är den tråkiga men goda vägen.
När det pratas nu en del om etiska aktier, vet jag, och speciellt nu i vad ska man säga, så här globalt sett kristider med krig på diverse olika ställen, så pratas det mer och mer om etiska aktier. Du har också skrivit om någonting som du kallar för syndaktier. Kan du öppna upp lite vad det här innebär?
Etiska aktier var ett begrepp på framförallt 00-talet, sen kom CSR på 10-talet och nu är det hållbarhet. Det är ungefär samma stuk, att man vill ha någon fin stämpel på vissa bolag, att de tar visst ansvar eller är i en viss sektor och så vidare. Jag tycker att det är ganska omöjligt att generalisera som branschen gör. Hållbarhet, ja, hela den sektorn undvik försvarsindustribolag. Ända tills man insåg att, ja, men har inte Ukraina rätt att försvara sig mot ryska invasionen med tortyr, våldtäkter av söndersprängda småbarn när de bombar bostadshus? Jo, det har de. Och så börjar man ändra sig efter att Saab och Rheinmetall-aktierna hade gått upp rejält. Och då kommer de här hållbara, fina etiska fonderna in och köper för att opinionen svängt. Man måste ju tänka till lite själv också. Det allt beror så mycket på vad som är etik, god moral och synd. Men visst,
cigarettbolag är väl inte höjden av moral och etik så. Och jag vet inte om man tjänar så mycket på syndaktier heller jämfört med andra. Det är väldigt svårt att generalisera egentligen, men jag tycker inte man ska strunta i en hel sektor. Oljesektorn till exempel. Vi kan inte ha någon sjukvård utan oljesektorn, eftersom plast och gummi till elektronik och kirurgi och medicinteknisk utrustning behöver ju petrokemin och råolja som insatsvara. Däcken på ambulansen som ska köra folk till sjukhus. Men vi klarar oss inte utan oljan, så när vissa hållbara fonder och hållbarhetskriterier är att undvika olja eller militära bolag och så vidare. Jag tycker det bara blir begränsande och dumt. Allt beror ju så mycket på. Så det är väl vad jag har att säga om det. Man får fatta ett individuellt beslut och sen köra på det man tycker känns rätt, så att säga.
Okej, tusen tack Marcus Hernhag för det här.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Dan Granqvist, och utdelningsexperten Marcus Hernhag. För slutmix av dagens podd står Micke Andersén, och Alexander Bejar är producent.